Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcastpar i Pixlar. Nu har jag dragit den där otroligt många gånger.
Du säger det med sömnen.
Ja, precis. Och sen så brukar jag också säga att mitt emot mig sitter som vanligt min otroligt vackra fru Filippa. Hej.
Men så brukar du inte säga att jag är otroligt vacker.
Nej, jag brukar ändra.
Det bockar jag för. Tack så mycket.
Ja.
Ja, men det stämmer. Här sitter jag också.
Jag brukar ändra det där. Ibland är det
otroligt fula.
Otroligt otrevliga.
Men det klipper vi bort.
Ja, det klipper vi bort. Precis. Hör du, avsnitt 45.
Ja.
Och vi ska spela Magic Sword till Super Nintendo.
Alltså 45, det låter lite. Men tycker ändå du? Har vi ändå hållit på i typ flera år nu.
Ja, men det blir så.
Ja, jo.
Fast nu har ju kommit upp på den här att vi nästan kör typ ett avsnitt varannan vecka typ.
Blir det. Två i månaden.
Ja, det har blivit så. Delvis för att jag tror att vi har gjort saker och ting lite enklare för oss själva. Och sådär. Jag vet inte vad det kan bero på.
Ja, jag vet inte. Vi är inne i ett flow nu kanske.
Jag tror det också. Det är mycket som händer. Så att vi känner att vi vill liksom leva upp till våra lyssnares krav.
Till hypen. Vi har fått hybris nu, bara som ni vet.
Ja, men det har vi väl haft i 40 avsnitt. Tror jag.
Jag tror det.
Ja. Men hur mår du?
Jag mår bra. Mm. Jag har jobbat.
Mm.
Det gick bra.
Mm. Så säga, när vi tryckte på rec nu så stod klockan på 21:46.
Ja, och det är lite sent.
Ja, det är jobb imorgon också.
Så vi sitter här smått runda efter påskmaten och undrar var allt det där godiset tog vägen som man köpte.
Mm. Fan, jag älskar såna här ägg. Vad heter de?
Dragé-ägg. Heter det G? Dragé.
Dragé-ägg, tror jag. Ja, du vet såna här...
Såna som ingen annan tycker om.
Nej, alltså... Efter lunchen idag så drog jag in en hel påse och typ somnade på soffan och sov i 3 timmar. Liksom. Det är sånt som händer när man käkar dragéägg. Är konstigt ord det. Jag vet inte. Men hörru du, alltså...
Du då?
Ja. Jag mår bra. Jag... Som sagt, ska jag återgå till arbetet snart efter lite påskledighet här. Men, ja.
Det är inte lika kul.
Det är inte lika kul. Men,
och du tröstar dig själv med en folkis.
Ja, en 3-5 här bredvid mig som vanligt. Men jag har haft fullt upp under påsken ändå. Vi har ju en massa saker planerade som vi inte kan prata om just nu.
Nej.
Men som rör podden.
Secrets.
Hemligheter som ni snart kommer få... ta del av.
Mm.
Sen har jag haft fullt upp med, jag håller på att sälja lite grejer på Tradera. Så jag har haft fullt upp med det.
Och du har tittat lite för mycket på Game Chasers. Och
ja. Nej, men så här. Ja. Jag köper mycket spel. Och då får jag oftast spel med som jag redan har eller som jag inte vill ha. Och de säljer jag av. Liksom.
Berätta sen, vad som hände med den där dansmattan från High School Musical.
Åh, herregud. Det var, jag...
först blev väl en av dem som är med där. Mm. Blev ju attackerad med bläckpennan och fick diverse... svastika i huvudet och en mustasch herregud, och allt möjligt.
Jag måste bara fråga en fråga här också då.
Mm.
Alltså när man klottrar på typ så här tidningar eller så.
Ja, varför blir man typ 8 år i huvudet?
Man blir typ yngre, man blir typ 4 år i huvudet. Och varför är det alltid snoppar och Hitler-mustascher?
Alltså, speak for yourself. Alltså jag ritar inte snoppar i huvudet. Jag typ... Jag vet inte, jag sminkar dem typ.
Ja, jag vet inte, det kanske säger någonting om oss som personer också.
Ja, jag tror det. Du har en väldigt fin fascination vid svastikan.
Ja, jag brukar rita svastikor på figurer och Hitler-mustascher i tidningar och sånt där. Men jag vet inte vad jag har fått.
Men den klarade sig inte särskilt bra. Den hamnade i soprummet.
Ja, alltså jag köpte...
Den gick inte ens att sälja för 3 spänn på att Tradera.
Nej, jag köpte ju en stor loot med massa PlayStation 2-titlar. Och då fick jag med lite så här dansmatter och gitarrer och sånt. Jag fick lite grejer som jag sparade, men lite saker som jag säger, det här kan jag typ sälja på Tradera. Och jag fick för den här High School Musical dansmattan, la jag så här, köp nu 15 spänn, inget som nappa.
Nej.
Så att, man måste ibland köpa större liksom loots med spel för att sen sälja av grejer och kunna finansiera kanske ett annat köp man har på game.
Absolut.
Om man ska tänka liksom smart. Det har Game Chasers lärt mig. Men det säger sig själv i och för sig. Egentligen.
Ja, jag vet. Men alltså, ska man göra till sin grej att köpa och sälja spel, då måste man ju våga också. Man måste våga köpa alltså spel man redan har,
ja,
för bra priser. Men man måste även liksom alltså ta sig tiden att sitta ner och sälja av det på att Tradera. Mm. För annars sitter du där med 3 stycken SingStar och en massa annat skit. Liksom.
Jag undrar hur många SingStar som jag har köpt och sen sålt. Alltså det är en enorm mängd. Ja, men i alla fall, hör du.
Ja.
När vi spelade in förra avsnittet och släppte det, när vi spelade C64-musik, jag tror aldrig vi har fått så mycket kommentarer som vi fick under det avsnittet. Alltså det var...
Vi engagerade så många, eller,
väldigt mycket människor.
Vi märkte väl att det här var ett ämne som berörde väldigt många. Det är många som har vuxit upp med C64 och som har ett helt annat perspektiv till det här än vad du och jag har, till exempel. Så det var otroligt roligt att läsa era kommentarer. Det var ju roligare att läsa det ni skrev än att liksom sitta på Wikipedia och läsa om den här om C64. Man lärde sig ju mer om konsolen eller datorn genom att läsa era minnen om den. Det liksom blev lite personlig touch på det.
Ja, verkligen. Och vi kan inte läsa upp alla kommentarer i det här avsnittet, men vi tycker att ni ska gå in där på våran Facebook och kanske läsa lite själva. Och liksom, det är det som är lite grejen med våran Facebook, det är att ni som lyssnar ska kunna gå in och kanske diskutera med varandra.
Det blev ju ett community.
Ja, det blev liksom som ett litet community. Man kan diskutera vissa spel eller vissa saker, eller man kan klaga på att vi har gjort något faktafel, eller man kan berömma oss för att man tycker att vi är skitbra. Det gör man som man vill.
Precis, men... och jag vill bara säga det här med faktafel och så. Det är sjukt bra, jättebra att ni säger till, för att varken jag eller Robin hävdar att vi är några experter på det vi gör. Vi är bara 2 helt vanliga människor som älskar spel.
Ja.
Och det är klart att vi säger fel ibland. Så det är helt rätt att ni säger till.
Men det vet de.
Det vet de.
Ni, ja. Hur? Ja.
Men jag bara tänkte, det som är så roligt är att ni som lyssnar på oss, ni liksom engagerade varandra. Ni började skriva liksom till varandra och inte bara till mig och Robin.
Det är fantastiskt.
Och tipsade varandra om andra sidor som man kan gå in på om man liksom vill veta mer. Och det är helt rätt.
Det är det som Facebook är till för när det kommer till Paripixlar.
Ja,
Paripixlars Facebook-sida i alla fall. Så att, jävligt kul att se att ni liksom engagerar er och bryr er om varandra. Vi behöver mer sånt i världen.
Väldigt fint.
Eller hur? Men hör du, ska vi prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden? Jag vet att du har nog inte spelat så mycket alls i påsk.
Nej, alltså jag har bara jobbat. Jag har jobbat hela påsken.
Ja.
Och käkat godis. Så jag kan inte bidra någonting på den fronten.
Nej, ingen Skyrim. Lite Skyrim har det blivit.
Nej, jag har inte hunnit.
Nej.
Och jag är på ett sånt tråkigt ställe nu, så jag vill inte spela.
Nej.
Men du har ju spelat.
Jag har spelat lite grann. Jag är klar med Twilight Princess HD och jag är jävligt nöjd. Jag pratade lite om det förra avsnittet. Jag tänker inte liksom göra något större utlägg. Jag tänker bara säga att jag tycker att det är ett spel som man absolut ska spela. Och speciellt om man har en Wii U, så sälja Twilight Princess.
Var det stor skillnad nu när du har spelat klart båda spelen?
Förutom grafiken så nej, och egentligen inte. Det är ju jävligt skönt att ha en liksom minimap när du spelar med den här stora paddan. Så är det,
så
jävligt
det är
skönt.
Lite praktiskt också.
Ja, det är jättepraktiskt att slippa pausa spelet varje gång du vill transformera dig till en varg eller titta på kartan. Så att det där är verkligen ett stort plus. Alltså.
Jag vill minnas att du reagerade ganska häftigt när jag började spela Ocarina of Time på 3DSen och noterade att skillnaden var väldigt, väldigt stor. Att
det förutom grafiken då, menar du?
Nej, men jag menar grafiken och utseendemässigt alltså.
Mm.
Kände du, är det så med Twilight Princess också?
Nej, det tycker jag inte. Alltså det... Ocarina of Time har jag för mig att typ Nintendo själva har hävdat att de gjorde om från grunden i stort sett. Medans Twilight Princess känns ju bara som en HD-port. Liksom.
Ja, det är ju inte lika gammalt som Ocarina
Nej,
of
exakt,
Time.
Nej, exakt.
Det är självklart.
Det fanns ju mer att fixa i Ocarina of Time, så att säga, rent grafiskt.
Ja, stackars det där spelet. Alltså, det är ju så sönderbuggat, så det är inte...
Men alltså, det på alltså originalet?
Alltså originalet, när man ser hur folk klarar spelet på bara några minuter genom att hoppa i en vägg och så bara hamnar de i intet och så bara, så, nu var jag klar.
Det är sjukt häftigt.
Nej. Hur kommer man på den där lösningen? Sitter man där och, men ska jag testa hoppa in i busken här? Nej, det gick inte.
Mm.
Men om jag trycker ner den här knappen 35 gånger, då kanske händer någonting.
Alltså, några av de här buggarna har de ju medvetet behållit i Ocarina of Time 3DS-versionen. De har inte tagit bort dem. De har vetat om att de finns där och vissa av dem har de behållit faktiskt.
Alltså jag kan inte... Jag känner ändå så här att om man sitter där och verkligen så här buggar sönder ett spel, det är ingen respekt mot spelet. Alltså jag blir lite...
Nej, men det är liksom en hel kultur kring
jag
just
vet.
Det där med speedruns och
jag
försöka spara tid.
Jag kommer aldrig förstå det på något sätt och ha respekt till er som gör det, men nej, jag vet inte. Man ska väl spela spelet så som liksom regissörerna och utvecklarna har tänkt sig att det ska spelas.
Mm. Vad säger som att vi har ett avsnitt framöver här med lite speedruns? Du pratar om sånt. Det kan ju vara spännande. Det är ju en jävligt häftig kultur och vi har ju
absolut.
Liksom stora galor som hålls.
Ja, det är intressant på den fronten att liksom spel har liksom involverat insamlingar till cancerforskning. Och,
ja,
alltså det blir mer än bara liksom en underhållning framför tvn mellan dig och konsolen liksom.
Ja, exakt. Det är jättefint. Men annat än Zelda då så har jag faktiskt precis satt tänderna i Quantic Dreams Heavy Rain som nyligen släpptes i en sån här HD-utgåva kan man ju inte kalla det för, men en re-release lite upppiffad till PlayStation 4 tillsammans med Beyond Two Souls. Jag kan inte prata så mycket om det nu. Vi får se vad som händer framöver här.
En gliring där.
Ja, jag säger inte mer än så.
Nej.
Men vi har ju som sagt fått en jättemassa kommentarer då. Apropå förra avsnittet. Jag tänkte att vi har sållat lite grann och sparat några av dem som vi tänkte läsa upp här då.
Mm.
För det kanske tar lite tag innan vi kommer igång med Magic Sword, men lev med det. För jag tror att
de flesta vet att vi brukar dröja timme typ innan vi börjar prata.
Det brukar bli så, ja. Jag ska läsa den första kommentaren här ifrån Henrik Andersson. Tack för en toppen podcast. Första gången jag lyssnar på grund av att jag är ett C64-fan. Jag har mycket kommentarer om detta avsnitt. Men jag börjar med att säga att det är fel version av Turbo Outrun som vi spelade då i podden, fel låt. 6581 och 8580 är två varianter av SID-chippet och de uppförde sig lite olika. Bland annat spelade ena samplingen mycket tystare, vilket märks tydligt i exempelvis den låten. Men först och främst vill jag... Just det, och sen så skriver han lite senare här då att... men först och främst vill jag säga att det är en... att det är underbart att folk i er ålder omfamnar SID-musiken på det sättet. Själv är jag 41 och växte upp med datorn, som ni kallar konsol. Och jag är djupt förälskad i den gamla spelmusiken. Spelen i sig håller inte alltid särskilt bra däremot. Last Ninja är allt annat än Shinobi, som ni gissade. Det är väldigt enerverande och oförlåtligt äventyrsspel, där man allt för ofta måste stå på exakt rätt pixel för att komma vidare. Men så hade man ju spenderat halva eftermiddagen med att ladda in spelet, så man kämpade ju på i ren trots, antar jag. Låtvalen är helt klockrena och introduktionslåtar till C64:s underbara värld. Fastnar man för det här så är det bara att fortsätta plöja. Rob Hubbard, Martin Galloway, Ben Daglish, Matt Gray och alla gamla hjältar förtjänar en hyllning. Som en ren bonus till allt detta så lever remix-scenen och det finns bokstavligen tusentals remixar av gamla SID, av den gamla SID-musiken i alla tänkbara stilar. I min egen podcast får du höra både remixar och original. Skamless självpromotion. Jag hoppas och tror att du som uppskattade det här programmet kan gilla Camouflage, som inom snar framtid kommer att ta med just en eller ett par Last Ninja specialare. Tack till Parpixlar och nu ska jag plöja tidigare avsnitt och vänta på nästa. Vilken fin kommentar.
Ja, verkligen.
Jag är skitdålig på att läsa kommentarer fortfarande. Jag liksom stammar och kan
du
inte uttala.
Du snubblar på orden.
Jag är skitdålig på att läsa kommentarer. För jag sitter liksom lite snett så här med dataskärmen nedanför mig och läser och har liksom en mikrofon som täcker halva skärmen. Så jag får så här liksom, ja, ber om ursäkt.
Det gör ingenting. Det gör ingenting.
Men som sagt, Camouflage. Verkar som att det är ju en podcast man ska kolla
precis.
In.
Precis, och det är det här vi pratade om lite innan. Liksom. Både det här med den konstruktiva kritiken och lite skamlös promotion som man sa själv. Det är inte alls skamlöst. Det är jättebra. Det gör ju att andra får upp ögonen för sånt de kanske tidigare inte har sett.
Ja, absolut.
Det är skitbra tycker jag.
Absolut.
Tack så jättemycket för kommentaren.
Ja. Emil Sjönning skrev: underbart avsnitt, men så kort. Ni måste göra fler C64. Ni har så mycket att utforska. Men det är givet att en Amiga 500 special är nästa utmaning.
Jaså?
Jag vet inte, ska vi ta Amigan? Nej, vi väntar lite med Amigan nu.
Vi måste vänta lite
till med den.
Det är väldigt roligt. Emil, han har ju han har ju gått upp i brand över det här avsnittet. Och varje gång jag har träffat honom så har vi diskuterat någonting C64-relaterat.
Ja.
Så det, ja, men det är jätteroligt. Tack så jättemycket.
Skön kille, Emil.
Ja, han är jättebra.
Skön kille. Björn Voldert skriver: första gången jag lyssnade också. C64 har gett mig mängder och mängder med timmar av lycka. Och en del frustration även, förstås, när man laddat upp sitt spel. Syntax error. Det blev en hel del sjukdagar från skolan då man kunde sitta och nöta banor hela dagen för att se om man missat något. Tack för ett kanonbra avsnitt.
Ja, den är fin. Den, ja, den har fin. Du också gjort någon gång. Jag är
skolkar. Ja, den skolkar från skolan. Jag minns, jag gjorde det mycket under så här Super Nintendo-tiden, men också
aldrig gjort det.
När Final Fantasy 9 släpptes, då var jag sjuk en vecka från skolan, kommer jag ihåg.
Nej.
Då gick jag i 8:an eller 9:an, tror jag. Så var jag hemma en vecka och spelade.
Då missade du mycket.
Ja, sket i skolan. Och det får jag betala för idag, för jag har ett...
pissjobb.
Nej, ja, pissjobb har jag inte, men... men jag kunde ha blivit någonting, om man säger så. Sen, jag vet inte.
Det tar vi ett annat avsnitt.
Ja,
självömkan.
Precis. Självömkan, ja. Det är ett tema för ett kommande avsnitt. Niklas Gerholm skriver: tillsammans med Simon Gärdenfors kommer vi om några veckor att dyka ner i nostalgins sjö och snacka C64 och hela den ofattbara kultur som Commodore-fabriken gömde. Jag skulle inte vilja jobba där, punkt. Men jag tycker ni redan nu ska spana in podden Blandbandet om ni gillar nostalgi. Vi med gäster eller alena tar livgrepp på 70-, 80- och 90-talet. Där fick vi också en till rekommendation på en annan podd.
Absolut. Det bugar vi för och tackar.
Mm, absolut, vad roligt. Mm-hmm. Vi har också fått en kommentar på ett gammalt avsnitt här. Ifrån vårt gamla Super Mario Bros. 2-avsnitt. Då pratade vi om dubstep, kommer du ihåg det?
Mm.
Lite grann här. Då har Dr. Skenhele skrivit till oss.
Kan det vara Jakob?
Kan det vara Jakob? Nu säger vi hans namn här, men vi tror att det är Jakob. När ni diskuterar spelmusik och dubstep så kan jag inte låta bli med att sticka in en kommentar. Det finns en växande genre inom elektronika som drar massor med inspiration från 80- och 90-talets videospel. Där bland annat favoriterna Power Glove och Danger. De levererar en grym blend mellan retrosound, low-bit-syntar och bombastisk sci-fi vibe. Så om ni vill ge elektronisk musik en seriös chans men släppa cover-remixerna, där har ni den perfekta inkörsporten. Alltså vi...
Det måste vara Jakob, för han har tipsat mig om Danger förut.
Precis.
Och Power Glove är ju faktiskt ett band som både du och jag har lyssnat på förut.
Och Danger också.
Danger är sjukt bra. Lyssna på låten 1.13. Jag tror att de där siffrorna refererar till tiden på dygnet de
skrev färdigt låten.
Ja,
jag har också hört. För alla låtar heter ju liksom
det är ju typ ett klockslag.
Ja.
Det är jättekul, tycker jag.
De finns på Spotify, så det tycker jag verkligen man ska kolla in.
Alltså det är riktigt så här, åka bilen och bara...
Mm. Oh. Och Power Glove har ju gjort coverplattor med liksom metal-tema på väldigt många...
inte bara spel väl? Har de inte även gjort alltså typ
original
90-tals jinglar?
Nej, de
typ
har gjort...
Till barnprogram?
Nej, nu tänker du nog på något annat. Power Glove har gjort...
Man och X-Men och...
Jo, ja, jo, precis. Ja. Men det är Power Glove. Just det. De har gjort covers liksom på de låtarna.
Mm.
Men de har även gjort original soundtracket till Far Cry 3, Blood Dragon, där allting är rosa och neonfärgat.
Är det sant?
Mm. Mm. Och det är jävligt coolt sound. Så att, de finns också på Spotify, så att, varför inte? Vi kan ju länka till dem på videospelsklubben bara. Sen har vi fått en lång kommentar, och den ska du få läsa, för du är duktig på att läsa långa kommentarer.
Det är från vår vän Andreas Vallett. Han skriver: hej igen, Paripixlar. Jag befinner mig i ett lyckorus efter er C64-special. Fullkomligt överlycklig. Tusen tack för ert jobb. Jag är så tacksam med vad jag fick lyssna på, och det glädjer mig enormt att höra att ni själva uppskattar musiken så mycket att ni ville gräva vidare och upptäcka mer. Både mer goa SID-tunes och även den ganska aktiva remix-scenen. Det finns en del att upptäcka både på, och så har han då skrivit lite länkar, remix.kwed.org som jag ju redan länkat till, men jag kan tipsa er om www.slayradio.org också. Det är en webbradiostation helt koncentrerad på C64-musik. Oftast remixer, men då och då händer det att det spelas SID-tunes också. Både Slay Radio och Remix KVED har dessutom ett länkarkiv för vidare forskning, så det finns en hel del att upptäcka. Vad tyckte jag nu om avsnittet? Jo, som jag redan nämnt älskade jag varje sekund av det, men det finns mer att säga. Jag kan säga att jag hade gåshud på riktigt genom hela avsnittet och jag blev faktiskt tvungen att smita undan på jobbet ett tag eftersom nostalgitårarna gjorde sig väldigt påminda. På riktigt. Det är inte så att jag är supermacho och anser att riktiga män gråter inte. Men jag kände bara inte att det var helt lämpligt att stå där på jobbet och hela tiden vara på gränsen till att börja nostalgiböla. Men varför reagerade jag så starkt över det då, kan man undra. Jag tror inte riktigt jag hade insett själv vad det här betydde innan jag började lyssna. Men sedan insåg jag snabbt vad det handlade om. Det ni behandlade i avsnittet var min barndom. En tid då jag spenderade timmar med min C64 spelandes, Great Gianna Sisters, Outrun, Arkanoid och alla andra spel som trollband mig på den tiden. En barndom fylld med laddningstider, sprites och fantastisk sitt musik. Och det här var något ni behandlade med en varsam och respektfull ton. Nu jag respektfull hand. Stort tack för det. Det här avsnittet kommer jag leva länge på. Och vet ni vad? När avsnittet drog sig mot sitt slut och musiken från Monty on the Run började tona ner, startade jag om avsnittet från början och lyssnade på det en gång till. Så som en sann C64-nörd skulle ha gjort. Vid det här laget har jag nog lyssnat igenom det 5-6 gånger. Och jag känner mig fortfarande inte färdig med det heller. Så jag har sparat det i min mobil så jag kan återkomma till det igen och igen. Behöver jag säga att jag har plockat fram mina tre C64-or igen för att nörda loss lite. De åker fram i jämna mellanrum och nu är det ett ypperligt läge för att grotta ner sig i C64-träsket igen. You blew my mind, Robin. Kul att du minns oss. Ja, och nu undrar ni vad det handlar om. Men det var ju att Robin och Andreas har spelat på samma
festival.
Samma festival, precis. Jag minns spelningen Close Up Festival och det är sannoliken en liten värld. Tyvärr minns jag inte riktigt Delusive, alltså Robins band. Men det var kanske inte så konstigt om vi spelade direkt efter er. Då var jag troligen alldeles för fokuserad på vår egen spelning för att kunna ta in några intryck. Men jag hoppas det gick bra för er. Jag har googlat lite hastigt efter er, men utan resultat dock. Det hade varit kul att veta vad det är du spelar i för band. Efter gigget kom faktiskt Fredrik Strag och intervjuade oss, vilket resulterade i en kort notis i DN, eller vad det nu var för tidning han skrev för, vilket var kul. Dock minns jag inte riktigt vad han skrev, men det är ju inte så viktigt. Därefter blev det lite öl och några andra fina spelningar, med till exempel Gadget, Bolt Thrower och en fantastisk spelning med Opeth, innan vi åkte hem till Örebro igen där på natten. Bra kväll. Jaha, nu blev det ett sånt där långt mejl igen. Jag hoppas ni har överseende med det. Det är ju helt upp till er om ni läser hela. Klipper ner det till det mest väsentliga eller kanske inte ens tar med det överhuvudtaget. Det viktigaste för mig har ändå varit att få dela med mig till er om vad jag tyckte om er C64-special. Tack för en fantastisk podd och vi hörs.
Vilken fantastisk kommentar, hör du.
Ja, verkligen.
Man blir glad i hela kroppen.
Det är alltid lika roligt att få höra från dig, Andreas. Det är jätteroligt och vad kul det där med Fredrik Strage att han faktiskt gjorde någonting av det.
Det är helt sjukt att jag minns rätt.
Liksom. Ja, det är inte
hela,
ofta.
Hela grejen. Nej, precis.
Ditt huvud är ju ett helt kaos ibland.
Det är så här, de senaste 2 veckorna här nu så har jag glömt dörrnycklarna i ytterdörren 2 gånger. Jag har glömt att låsa bilen vid mer än ett tillfälle. Mm. Och jag tappar bort saker. Jag vet inte vad det är som händer med mig just nu.
Det finns ett ord för det.
Jaha.
Demens.
Oj. Ja, att man skulle nå hela vägen till 28 års ålder innan man blev demens.
Ja, precis. Demens. Ja. Så, vad glad för inte, de år du fått.
Jag har bara haft så jävla mycket i huvudet nu. Men vissa saker minns jag. Och du undrar vilka band jag har spelat i. Jag har spelat i alltså 100 band.
Ja, Delusive. Du nämnde där, Andreas, att du inte hittade speciellt mycket. Nej, alltså Robin var väl typ 16 år när han spelade i Delusive. Så
det finns på MySpace, tror jag fortfarande.
Det var Delusive och sen blev det Dead in Vain. Sen Dropfill.
Ascend.
Ascend som är det största, kan man säga.
Och sen Mayflare.
Och Mayflare.
Som jag men vi gör så här, jag kan ta det bandet som jag har spelat mest i och som nådde mest framgång, nämligen Ascend. Jag spelar 20 sekunder Ascend här för er. Ascend on solid ground, face up all in your own sense. You came with solitude, thoughts in collision, you need to straighten it out. I tried to give you help, but you keep on doing the same mistakes. You bleed, the scars won't heal. There seems to be no escape. Bring grief and misery, no need for empathy. Så lät det när jag spelade bas i hårdrocksband.
Ja.
Så att, det är någonting okay. Jag har lagt på hyllan nu. Men...
Med en gråt.
Nej,
med en tår i ögat.
Jag spelar fortfarande, det gör jag. Men... Inte lika mycket som sist. Eller som jag gjorde förut då, så att säga. Men det är som det blir. Nu har vi pratat på väldigt länge här. Och vi ska ju faktiskt bege oss till en...
Nu orkar vi inte mer, slut.
Nej, precis. Vi ska ju faktiskt prata om Magic Sword. Och jag tycker vi börjar med att köra en liten jingle här från spelet.
Ja, men det tycker jag. Mm. Här kommer det. Ja, nu har vi äntligen kommit fram till stunden för spelet vi ska diskutera idag, och vi har då alltså valt Magic Sword. Det här är ett spel som har som de flesta känner till faktiskt. Innan jag annonserade ut att vi, eller innan vi annonserade ut att vi skulle spela det här spelet, så nämnde jag ju att jag hade fått det här av dig. Och det verkar som att väldigt många på min Instagram, min privata Instagram, hade väldigt många barndomsminnen.
Mm.
Vi ska inte läsa upp några därifrån, för det var inte tanken att vi skulle spela Magic Sword. Så ja, det ni skrev på min privata kanske ni inte ville ha med i vårt avsnitt.
Nej, precis.
Nej. Så att vi... Men kontentan av det ni skriver är att ni tyckte att musiken var väldigt bra och att ni spelade det som små.
Mm.
Mm. Så det tackar vi för.
Ja.
Ja. Men vi ska diskutera lite först när det släpptes och så. Magic Sword släpptes 1990 på arkad, 93 på Super Nintendo i Europa, 92 tror jag i USA.
Alltså enligt vissa källor som jag har tittat på så släpptes det på nyårsafton 1992, vilket är jättemärkligt. Det kan inte stämma. Vem släpper ett spel på nyårsafton?
Varför inte?
Jättekonstigt, ja.
Ja, men de kanske tyckte att det var en grej liksom.
Ja.
Det är utvecklat och släppt av Capcom. Det är framförallt Yoshiki Okamoto, så heter han. Och han har faktiskt även regisserat Final Fight och Street Fighter 2.
Mm.
Är han med i.
Det är så två spel man känner till.
Det är väldigt kända titlar, mm. jag. Men han är även inblandad i Resident Evil-spelen. Och han gick även vidare och producerade filmen och uppföljaren till den. Så den här killen har gjort en hel del.
Han är lite household hos vissa.
Ja, faktiskt. Och det tycker jag att man märker i det här spelet.
Mm.
Och Magic Sword, det är ett side-scrolling hack and slash kan man säga, med diverse plattformselement. Tyngden ligger inte på plattformandet.
Nej.
I det här. Men du spelar som en hjälte och du slås upp till toppen av ett torn där du ska rädda världen.
Mm.
Det är en spelare på Super Nintendo-versionen, men två spelare på arkadversionen.
Mm. Vi kommer komma tillbaka till en eller två spelare senare då.
Absolut.
Ska jag dra storyn för dig?
Ja, den lilla storyn som finns.
Ja, men så här, jag satt och läste, satt och googlade runt liksom på storyn kring det här spelet. Hittade egentligen ingenting. Men sen så tog jag upp manualen till spelet på svenska här, och här hittar jag jättemycket fakta som inte finns på nätet. Jag ska läsa rakt ifrån den här. Jag ska bara hitta vart vi har den här. Här, nu ska vi läsa storyn då. Jag läser som sagt direkt ur manualen här. Det plågade kungariket Sar väntar på att Mohun ska befria det, ja, han heter så. Det plågade kungariket Sar väntar på att Mohun ska befria det från den svarta ondskan. Himlen mörknar under det onda hotet. Det svarta klotet har vaknat ur sin långa sömn. Det kommer inte att vila förrän det förslavat hela mänskligheten. Den modiga krigaren Mohun och hans magiska svärd är kungens enda hopp. Vid Drockmarkip glöder drakens torn. Mohun har kommit dit på jakt efter det svarta klotet. Du måste hjälpa honom genom våningarna i det fruktade tornet. Du måste hjälpa honom att hitta de mäktiga vänner i kampen mot de hemska monster och fällor som lurar i tornets mörka djup. Öppna skattkisterna. Kanske hitta Mohun ett magiskt föremål som han kan få nytta av. Och hittar du den sedan länge döde kungens käpp, laddar Mohuns svärd med extra kraftig magi. Men du måste handla med förstånd. Massor av farligheter lurar överallt. Var modig, det svarta klotet har vaknat. Krossa det och rädda vår värld. Alltså, jävligt dramatiskt.
Ja, väldigt. Och du låter ju... du läser ju som om du är på någon sån här poesiföreläsning, Robin.
Men jag ville ha lite stämning här nu. Mohun.
Det är ju lustigt att Mohun är ju ingenting som, det är inget namn som förekommer i spelet.
Nej.
Direkt.
Nej, han heter Brave One.
Ja, The Brave One spelar du som, det är protagonisten. Mm. Okej, okay, men Mohun då? Ja, mm. Han spelar man som och du ska slåss mot Lord Drockmar.
Ja.
Som har tagit, som i sin besittning har det svarta orben liksom.
Den svarta kristallen, orben.
The Black Orb, ja. Som då är, som ger sin ägare kraft att ta över hela världen.
Det står här i tornets mörka djup. Det låter ju som att man går neråt i tornet. Man går ju uppåt i tornet.
Jo.
Det är jättekonstigt.
Och den heter Dragon Keep.
Dragon Keep,
det är mycket drakar i det här spelet.
Alltså, vi har omslaget här också. Det ser ju...
Alltså vet vad det är? Det är power metal.
Det är power metal. Det har då
en bar bringa som är väldigt muskulös.
Påminner väldigt mycket om He-Man. Och sen har han
det är ingen lady in distress.
Nej, han har en
damsel in
han har en skör kvinna vid sin sida här.
Ja, men hon är inte så skör för hon är en av dina medhjälpare och hon är ganska bra.
Ja, hon har lite mer kläder på sig än vad han har i alla fall. Det är bra.
Ja, men hon är faktiskt en av de medhjälparna.
Ja,
hon är en brute. Hon slåss ju.
Ja, vi ska vi ska fortsätta prata här nu om spelet då. Alltså ett första intryck. Först och främst så kan jag säga att vi har ju liksom kastat oss in i en fantasy-klisché.
Ja, absolut. Nu skriker det power metal.
Ja, det här är ju
snart power kommer metal. Fabio.
Ja.
Inridandes på en vit häst.
Mm. Med ett svärd,
ja.
Men alltså, en annan märklig sak som jag har tänkt på, det är att det här är ännu ett Capcom-spel. Fan, vi spelar mycket Capcom-spel. Jag vet inte varför.
Ja, men det är bra.
Men jag tycker så här, förlåt, men jag måste bara säga, när jag ser den här gulblåa loggan, då för mig så är det oftast ett tecken på liksom en hög standard när det kommer till liksom grafik och musik, även på konsol. Liksom.
Men det behöver du väl inte säga förlåt för? Det är ju så. Det är klart,
jo.
Det är ju ett bra företag
som
har släppt väldigt mycket bra saker.
Ja, men det är alltid, vi har spelat mycket Capcom på senaste tiden. Jag vet inte varför.
Det spelas bra spel, det behöver inte vara mer än så. Nej, men jag håller med. Det här är power metal, så du skriker om det bara. Men alltså, spontant så tycker jag att det här är ett spel som man kan spela när som helst. Det är enkelt, det är smidigt, det är framförallt roligt. Det här är inget spel du sitter och nötar i. Alltså, let's face it. Det är inte alla, Robin, som tycker om att spela Mega Man 2 när man har bjudit över kompisar och ska sitta och basha.
Nej.
Som du gör.
Jaha, okej.
Okay. Men då att det här, däremot, är ett roligt spel.
För att det här är lite svårare än Mega Man 2, menar du då? Eller?
Nej, det här är lättare.
Ja.
Jag menar det är ingen som en kritik mot dig. Utan jag menar bara att det här är ett sånt där spel där du kan spela när som helst. Du kan basha med lite kompisar. Du kan spela efter plugget, efter jobbet. Du sätter dig ner. Du kan spela ensam. Ja, eller så kanske du laddar ner arkadversionen på PSN. Och spela flera. Liksom.
Mm.
Jag menar, det är kanske inte alla som gillar Mega Man.
Nej. Du tänker att jag alltså ska byta ut det här Mega Man 2.
Kanske.
Som är mitt standardspel när jag har druckit 4 öl.
Typ. Kanske.
Okej.
Nej, men ja.
Alltså, måste ju säga också, det här tornet man ska ta sig upp för, jag pratade om det tidigare. Det ser ju ut i spelet, när det presenteras i spelet, så ser det ut som ungefär 5 stycken kolosseum. Alltså kolosseum i Rom, staplat på varandra.
Exakt.
Lite så här happ som happ.
Och de ser man ju även när du slåss, när du har dina bossfighter. Då ser man ju, och då har de gjort en ganska snygg sån här 3D-effekt. Vad är det heter? När förgrunden inte rör sig, men bakgrunden rör sig.
Typ parallax-scrollning?
Parallax. Mm. Nej, det är tvärtom. Förgrunden rör sig mer än vad bakgrunden
rör
sig.
Du har 2 lager som rör sig olika snabbt.
Ja, precis. Och det gör ju att man... Det ger illusionen av att det är 3D.
Ett djup liksom.
Ja, precis. Och det är väldigt snyggt när man kommer till bossfighterna, som dock är typ alltid en drake.
Ja, oftast.
9 av 10 gånger.
Drakar eller någonting annat.
Ja. Och det ger en väldigt snygg effekt, tycker jag. För då ser man att det är ett kolosseum av något slag. Miljöerna, om man tänker till det här spelet, så är det ju... Alltså, vi börjar ju typ i en mörk skog. Men så är det alltid från läskiga slottskorridorer och ruiner etc. Men jag vill dock säga att miljöerna tenderar att återanvändas. Har du märkt det?
Ja.
En bit in i spelet så tänker man att, men jag har varit här förut. Men då, det enda då som ändras, det är banans färgskala.
Mm.
De kan liksom men, ha alltså, nästan exakt identiskt för att den här gången är allting blått.
Jag tänkte inte på det där. Det är samma sak med vissa så här bossar, att man känner igen bossen, bara den här bossen har jag mött förut, fast nu är den typ blå istället för röd.
Ja.
Och samma sak med fiender och sådär. Jag tror att det är nog mer ett tecken på att liksom spara minne i spelet än att det faktiskt är liksom ren lathet, tror jag. Alltså att bara liksom ändra färgpaletten på någonting istället för att liksom skapa en helt ny sprite med, alltså som en helt ny boss liksom. Jag tror att det handlar mer om att de liksom tänkte effektivt där istället för...
Ja, men det är ju inte så att det ligger en undermening som inte vi har fattat.
Det handlar
ju bara om att nej, de gjorde inte någon ny design.
Mm. Ja. Ja, exakt.
Men annars tycker jag att det är ett väldigt färgglatt spel. Typisk, alltså beat'em up, hack and slash liksom.
Mm.
Fienderna är ju ganska roliga ändå. Det varierar ju alltid från stora skelett till björnar. Som rusar mot dig.
Och såna här mojar.
Ja, såna stora stenhuvuden som finns på påskan.
Ja, exakt. De heter mojar.
Ja.
Eller det är typ så här, det stavas typ mojar fast det typ nej, det uttalas mojar fast det stavas så här lite jättekonstigt typ så här, MOJ ja, någonting så här konstigt.
Ja, det
stavas konstigt i alla fall.
Men det enda negativa är ju då det här med bossarna tycker jag, och att banorna är väldigt lika varandra.
Mm. Ja, alltså, fast jag tycker ändå att det finns tillräckligt stor variation för att de ändrar ju som sagt, vissa banor känns ju väldigt mörka och kalla, de använder mycket blått och svart.
Ja, precis. Användningen av färg är ju väldigt smart tycker jag.
Mm. Och sen har du också banor som liksom ska vara lite mer varma, och så har du så här lava gropar som vanligt, och så har du som ett sånt här ett otroligt snyggt filter som ligger på, som gör att det ser ut ungefär som att när du är ute och går en varm dag och du tittar liksom en kilometer fram, du ser nästan ut som en hetta, som en dis liksom.
Oh.
Det är liksom ett filter de slänger på hela skärmen här, och det blir jävligt snyggt faktiskt.
Ja, men det håller jag med om.
För det ger känslan av att det är jävligt jävligt varmt liksom.
Ja, först tänkte jag ju att nu måste man skynda sig för att vi kommer dö liv.
Mm.
Men gjorde man inte.
Nej, precis. En annan sak också i presentationen som jag måste ändå säga, det är att i det här spelet så om man tänker typ liknande spel, typ Golden Axe, som jag blandar ihop det här spelet med jättemycket. Jag till och med i mina anteckningar här.
Är det King's Quest?
Nej, du blandar ihop Knights of the Round och,
jag blandar
och King of Dragons.
Quest. King of Dragon.
Blandar ihop med det här.
Med
ja.
Det här.
Jag säger det för att i mina anteckningar här, jag har liksom döpt det här dokumentet till Golden Axe.
Va?
Jag säger det, jag blandar ihop det här spelet jättemycket med Golden Axe. Som är då Segas.
Vilket är det då?
Det är typ Segas motsvarighet till ett sånt här spel. Men då har du ju att du kan liksom gå in i bilden, om man ska säga. Du har liksom som en bredare bana, du kan liksom gå uppåt.
Det är ju mer att beat em up då alltså.
Ja, exakt. Medan det här är mer fokuserat på plattform. Det är liksom, du kan inte gå in i bilden eller närmare i bilden, utan du kan bara gå rakt fram eller tillbaka eller hoppa.
Det är sidescrolling.
Ja, det är precis ett sidescrolling på ett annat
med
sätt.
Med viss plattform.
Ja, det
alltså,
är
gubben
lite...
är ju inte direkt så här. Det är inte byggt för att du ska liksom hoppa runt och voltar. Det är
Nej.
Inte det. Det är en enstaka hopp som du måste göra.
Ja, en grej som jag har tänkt på också så här, bara också det, en grej som är jävligt skön, det är att det inte är instant death pitfalls i det här spelet. Men vi kommer ju komma in på gameplay lite senare, och vi fortfarande pratar lite grann om liksom våra intryck rent utseendemässigt i det här. Och alltså banorna är ju, som vi pratade om då, väldigt varierande. Alltså man försöker variera så mycket det går, och vissa banor är verkligen väldigt, väldigt långa, och vissa banor är typ en skärm. Har du tänkt på det?
Ja, absolut. Vissa banor tar slut efter bara några meter.
Ja, du ser ju liksom dörren där du ska gå upp en våning. Den ser du liksom direkt. Det är bara en skärm liksom. Medan vissa banor är ganska långt, att du måste plöja igenom ganska stora horder av fiender och sådär. Det är rätt så... det är inte alltid självklart vart man ska gå heller riktigt. För ibland ska du gå åt vänster, ibland ska du gå åt höger. Så att man blir ofta lite så här förvirrad när man kommer in i... Man kommer upp på en ny våning och så blir det så här, ska jag gå vänster eller ska jag gå höger här? Och så hittar du så här, bara, men...
Ja, men precis. Det är olika dörrar på varje våning liksom.
Ja, precis.
Och vissa dörrar finns det fiender i, och vissa dörrar finns det medhjälpare i, etc. Och vi kommer in mer på medhjälpare.
Ja, vi kommer komma in lite mer på liksom gameplay-tekniska saker snart. Men en annan sak också som slog mig väldigt tidigt i det här spelet, det är faktiskt alltså hur musiken, hur det här spelet låter.
Ja, det är sjukt bra musik i det här spelet.
Ja, alltså jag kände igen typ sättet låtarna är ihopbyggda på, och kompositören har ju tydligt tagit inspiration av Castlevania när hon har haft
Castlevania och Mega Man, skulle jag vilja påstå.
Ja, hon heter Manami Matsumae, och ja, mycket riktigt då följde ju på plats. Hon har ju komponerat musiken till bland annat då det första Mega Man-spelet UN Squadron, som jag tyckte det här påminner väldigt mycket om. Men också delar av Shovel Knight.
Jaha.
Det är också väldigt märkligt.
Ja, nej, men den här musiken är jättebra, och den passar verkligen den här typen av spel. Det känns väldigt det känns som att du står där i en mörk och lite sunkig arkadhall tidigt 90-tal liksom, och sitter och nöter det här spelet.
Det är allt ifrån liksom pampiga gotiska mollmelodier till lite mer episka stycken, och sen också så här mycket tung bas i varje låt som ligger i bakgrunden hela tiden och pumpar.
Men jag säger det, power metal.
Ja, det är lite power metal liksom.
Jag kan tänka mig att den här musiken är väldigt generös och fördelaktig om du ska göra en remix på den.
Ja, absolut.
Eller
absolut.
En cover.
Det finns mycket att liksom pilla med här. Och alltså metal covers är ju givet på den här musiken. Alltså.
Ja, men om vi snackar lite hur det här spelet är uppbyggt. Vi har ju 50 levlar, eller 51
våningar. Precis. På tornet.
Jag tycker att det är ganska lagom. Men dock så tycker jag att varje bana är väldigt kort, så som du noterade innan.
Mm.
Håller du inte med om det? Och sen är de obalanserade, som sagt. Alltså vissa är jättekorta och andra är mycket längre.
Ja, exakt. Exakt. Vi ska också säga så här att på varje bana då så har du ett antal dörrar. En dörr leder liksom upp till nästa våning. Och sen finns det andra dörrar som du måste låsa upp med olika nycklar.
Precis, och du samlar på dig nycklar lite överallt. Du kommer ha en bunt med dig inför varje bana.
Ja, det finns tre olika typer av nycklar då som låser upp tre olika typer av dörrar. Och det man oftast brukar hitta bakom de här dörrarna, det är ju medhjälparna.
Ja.
Och det är alltså en annan karaktär som följer din karaktär och beter sig precis som din karaktär. Han hoppar när du hoppar, han slår när du slår, etc. Och vi har ju ett helt gäng olika sådana här medhjälpare med olika färdigheter.
Precis. Alltså när man kör första banan och man fått sin första nyckel, om man säger så, och öppnar dörren. Det man märker ganska fort är att du kan bara ha en medhjälpare.
Mm.
Så du kanske inte ska öppna varenda dörr du kommer till.
Nej,
utan
precis.
Du måste tänka och anpassa valet av medhjälpare till den bana där du är på.
Mm.
Och man märker ganska fort vilken som är bäst på vilka fiender, som sagt. Jag skulle vilja föreslå att man tar någon som har en range-attack.
En projektil,
ja. För att även om du bara har ett svärd och står... Och du kanske står långt ifrån fienderna.
Mm.
Om du trycker på attack, ja, din gubbe gör ju ingenting. Men din medhjälpare kommer skjuta iväg någonting. Liksom. Så de varierar både utseende och egenskaper. Det är allt ifrån krigare till magiutövande präster.
Ja, jag kan läsa upp en lista på alla här. Vi har Big Man, vi har Knight, vi har Ninja, vi har Cleric, vi har Amazon, vi har Wizard och Lizard Man, och sen till sist har vi Thief. Det är de medhjälparna man kan ha.
Jag tycker om Thief. Jag tror att det är den ninja-liknande...
Nej, du tänker på Ninja.
Ja, den heter Ninja.
Ja, heter Ninja.
Han tycker jag är jättebra.
Eller? Ja, han har ju så här kaststjärnor. Ju. Han är väldigt effektiv. Jag gillar ju Knight. Han är...
Ja, det... Faktiskt. Nu får du mig till att prata om en annan sak som jag tänkte.
Mm.
De här nycklarna då. En nyckel, en huvudnyckel ger dig tillgång till nästa nivå, om man säger så. Du kommer känna igen den dörren, för den lyser ut och den står ut ganska starkt. Liksom. Ibland då hittar man den dörren ganska fort. Men du ser att banan fortsätter. Du kan bara skita i den banan för att och gå vidare till nästa nivå. Så att säga. Eller så kan du gå vidare på den banan där du är. med risken att du kanske stöter på lite mer fiender och sådär. Men jag vill föreslå att ni gör det, för oftast blir man ganska bra belönad. Till exempel den här medhjälparen som du, Robin, nämnde, Knight. Mm. Den får man inte annars.
Nej, precis.
Och det är en av spelets bättre medhjälpare.
Absolut.
Så om ni stöter på den här dörren tidigt, ta chansen, ta risken att gå vidare in i banan, även om det ser lite farligt ut. För att oftast blir du alltså väldigt belönad.
Mm. Och vissa av de här medhjälparna måste du till och med muta för att få med i ditt lag. Du måste ha vissa föremål med dig. Bland annat då Lizardman här. Han är ju han följer ju bara med dig om du ger honom en diamantring, till exempel.
Precis, du hittar lite olika föremål. Allt ifrån tiaror till ringar och ja, diverse föremål. Då.
Ja.
Och de används då till
olika saker.
Ja.
Vissa av de här föremålen gör att du blir starkare. Vissa av de här föremålen fyller på dina liv. Det är de här klassiska. Liksom. Vissa gör att du får poäng.
Du får en sköld och något slag så att du står emot lite slag och sånt.
Ja, exakt. Så det finns ju liksom någonting för alla olika typer av spelstilar. Oavsett om du gillar att vara en strateg eller om du gillar att bara gå in och hack and slash, så finns det liksom en medhjälpare för dig. Och sen måste du ju memorera vilka dörrar de här medhjälparna finns bakom. För att det finns ju inte bara medhjälpare bakom dörrarna, det finns ju även fällor ibland.
Precis, och ibland så kommer det stora stenbumlingar från taket, eller så kommer det tre skelett.
Fan, jag blev sur varje gång det hände när jag satt och spelade det här spelet. Och varje gång jag öppnar en dörr och så har jag skitlite liv kvar, och så bara kommer en jävla sten från taket, bara fuck you.
Alltså det där ljudet när man har lite liv.
Ja.
Så bara en sån här gällton, bara
ja, vad tycker vi om det egentligen? Alltså, det är en sån här grej som förekommer i väldigt många spel. Att du har en litet ljud som kommer varje gång du har lite liv.
Alltså jag tycker ändå om det, för då presterar jag bättre.
Jag presterar fan sämre. Jag blir bara stressad och irriterad.
Ja, nej, men jag blir så här, nu får jag liksom skärpa mig.
Jag tycker att det görs bättre i typ spel som till exempel Mega Man X. När Mega Man, istället för att det liksom börjar blinka och tjuta så här, utan han ser mer ansträngd ut och han andas tungt, och så blinkar den här lampan på honom, på hans panna där. Då ser man liksom, okej, han är fucked up, vi måste hitta liv.
Jo, men det här är ju, det kanske, eller nej, det var ingenting.
För att det är en helt annan, det är ett bättre sätt att indikera på. Det är bättre att göra det visuellt än med ljudet, tycker jag.
Men hade man kunnat se det på den här gubben?
Nej, kanske inte. Kanske inte.
Ja, för sig, hur svårt är det att göra en sprite av en man som ser trött ut?
Ja, jo, precis. Man får stå och flåsa lite mellan i trapporna mellan våningarna här.
Men den här tonen, den blev väldigt irriterande, för då liksom blev det ett ljud efter, eller så här, det blev en takt. Mm.
Ja, precis.
Så lät det. Så fort det blev tyst så bara hörde man det där. Så här, men det, vad är det här liksom?
Ja, jättemärkligt.
Ja,
alltså.
Väldigt märkligt. Men när man dör, då är ju spelet väldigt snällt mot dig. Alltså när du trycker på continue, då får du fortsätta exakt där du dog. Och är du till exempel på en bossfight, så kommer inte bossen att få hälsan tillbaka.
Nej,
alltså du fortsätter exakt där du är.
Men du har ju bara, är det tre continues du har?
Ja, jag tror det är något
sen
sånt.
Så är det, sen får du börja om från början.
Sen är det game over, ja. Mm. Sa inte du någonting med den här lilla mätaren ovanför health bar?
Mm.
Magic meter.
Ja.
Som inte vi förstod vad det var.
Nej, förrän typ
väldigt
senare.
Udda alltså element i ett hack and slash. Vad tänker ni när man säger hack and slash? Jo, man tänker ett spel där du dödar allt du ser på din skärm. Liksom. Allting vill döda dig.
Mm.
Ja.
Men i det här spelet så har du som en liten, förutom din health bar, så har du också en så kallad magic meter som när du inte slår går upp i nivå. Alltså den tickar liksom upp en liten bar. Så här, ett, sen går lite tid. Två, sen tickar den upp till tre, fyra, fem. Jag vet inte hur högt den kan gå ganska högt. Men så fort du slår, då går den ner på noll igen. För då har du liksom laddat upp din attack.
Ja, precis. Alltså det är ett intressant sätt att... Ja, men det blir ju mer strategi då. Ja, då kanske jag bara ska hoppa över de där skeletten om jag har möjlighet till det.
Jo, men
för att
jag
liksom
att spelet...
spara energin till den där jättestora fienden som kommer emot mig.
Men jag tycker det känns jättedumt. För att,
i ett hack and slash.
I ett hack and slash. Där är liksom verkligen svärmar av fiender. Och så blir det så här, nej, jag ska spara upp min attack till den här killen här borta.
Det, är
så här,
det passar inte.
Jag tycker det har varit så här, det var bättre om man hade gjort som i andra spel, att man håller in knappen för att liksom ladda upp en specialattack. Och sen att man kan undvika kanske en boss några varv. Och sen slå honom när det känns liksom, när du har rätt tillfälle.
Betyder det då att man bara ska stå still och vänta på skärmen liksom, när det inte kommer några fiender?
Ja, men det är det. Det känns lite konstigt på något
alltså,
sätt.
Jag tycker om idén. Jag tycker att den är intressant. Men det är ju ingenting som förklaras. Liksom, och vi bara, vad är det där liksom?
Nej, precis. Man får läsa i manualen. Då, ja, då får man reda på sånt här. Och sen en annan sak också. Förutom de här basic då, att man kan slå och hoppa, så har du även en knapp som utlöser en specialattack.
Kicks.
Men den här specialattacken är ju normaltvis i såna här typer av spel, om man tänker liknande spel, typ Turtles in Time. Fast det är ju mer ett beat'em up i och för sig, men liknande spel. Så har du liksom att specialattacken dränerar lite av din, av ditt liv. Liksom. Och det är fair. För menar du, win-lose. Liksom. Men i det här spelet så dränerar den en hel lifebar. Och du har liksom, jag vet inte hur många du har. Jag tror att du har 3 lifebars i det här spelet. Fyra lifebars. Och det här spelet dränerar en hel lifebar när du använder specialattacken en gång. Och det är otroligt alltså, straffande.
Du har alltså 4 stycken staplar med liv.
Mm.
Ja.
Och
de här, en sån stapel går
nej,
bort.
För att du har ju även, du har ju 4 staplar. Liksom ja. Det här, jag fattar inte varför de har gjort det så här bökigt. Du har 4 staplar.
Ja.
Och sen har du en siffra bredvid stapeln också. Jaha, som indikerar
och så får
på,
du ännu mer liv, då kommer den, bli, den siffran bli 1.
Ja, precis.
Menar du att alla de där 4 går?
Ja, en hel liksom, en hel full lifebar försvinner när du använder
speciellt.
Nej,
det stämmer inte.
Det stämmer visst.
Va?
Ja, det stämmer. Det är jättekonstigt och jag tycker att det är, alltså,
nej.
Den här specialattacken är ju väldigt, väldigt stark. Men den är, alltså, det du offrar är, det är, all, det är liksom aldrig värt det. För att livet är någonting som är, alltså livet i livsenergin och så här i spelet är ju, den är svår att hitta.
Ja, den är väldigt begränsad.
Ja.
Du kan ha turen att träffa på en liten elva. Om du öppnar en kista till exempel.
Mm.
Och hon liksom släpper 3 föremål. Oftast så fyller alla de 3 på ditt liv.
Ja, exakt.
Men vad är det sant? Tar den bort en hel? Jag har för mig att jag hade nere på 0.
Mm.
Alltså siffran 0. Och jag hade 3 stycken staplar kvar, säger vi.
Mm.
Och att den tog en stapel.
Mm.
Det kanske är beroende på hur mycket liv man har. Alltså att den tar en procent. Kan det vara så?
Nej, den tar hela.
Nej, men då borde jag ju ha dött.
Ja, det står här att han, i manualen att hans energinivå går ner när du trycker på X-knappen. Och den, det försvinner som sagt en hel jävla alltså energipåfyllning. Och det är så jäkla sadistiskt. Det stod det. Det är jättekonstigt alltså. Ja.
Ja, verkligen. Men en bra sak med det här spelet är ju att när du väljer att starta det så får du välja vart du ska starta. Du behöver alltså inte börja från
bana 1.
Nej. För man kan ju inte spara direkt liksom.
Nej.
Så du får börja på sista banan om du vill.
Mm, mm. Absolut. Eller inte på sista banan, men du har liksom, du kan välja mellan
sista våningen.
Ja, du typ. Kan ja precis, du kan börja på liksom bana 30 någonting. 33 tror du kan börja på om du vill. Fast då riskerar du att inte få med dig så mycket power-ups från de tidigare banorna, så att det är ändå ganska svårt, precis, att bara kasta sig in på den
du
sista banan.
Du har standardegenskaper då liksom.
Ja, precis. Mm. Och för att på varje gång du klarar en boss på det här spelet så uppgraderas ditt svärd också. Alltså ditt magiska svärd, the magic sword. Så jag vet inte om du får med alla de power-upsen när
jag
du kastar dig.
Nej,
jag är inte säker på det heller faktiskt.
Men jag tycker att det här spelet gör skillnad, alltså ganska stor skillnad på vilken svårighetsgrad du väljer att spela spelet på. Vi har ju spelat det både på normal och easy.
Mm.
Inte hard. Hallå, who am I kidding? Och på normal så tyckte jag att ja, men det är ett överkomligt hack and slash. Liksom.
Ja.
Vissa fiender liksom krävde ganska många slag för att de skulle dö. Men på easy, då blev det helt plötsligt väldigt lätt.
Mm.
Alltså jag tycker att skillnaden mellan easy och normal var väldigt, väldigt stor.
Mm.
Men generellt så är det här ett väldigt enkelt spel, skulle jag vilja påstå. Alltså om man tar den första banan mot några av de senare banorna så är bandesignen i stort sett, alltså det är inte så jättemycket som skiljer i svårighet.
Jag skulle vilja säga att bossarna blir väldigt mycket svårare längre upp dock.
Bossarna, ja. De är ett undantag. De kan bli riktigt knepiga.
Jag förstår inte hur du kan tycka att det här är enkelt, för jag tycker att det här är svårt. Jag tycker det här är skitsvårt.
Ja, alltså, det är inte lätt.
Nej, men jag kan säga lätt. Så här. Det är lätt att komma igång med. Det är inte lika avancerade kontroller som många liknande spel. Du kan hoppa, slå och sen har du din specialattack. Det är liksom lätt att förstå sig på spelet och liksom känna sig bra på det. Men utmaningen som vilar liksom på de sista nivåerna, det är svåra fiender, det är skitsvåra bossar. Du måste verkligen vara på dina tår hela tiden. Mm. Jag tycker inte att det är inte lätt. Själva konceptet är lätt, men att klara spelet är inte så lätt. Tycker
Nej,
inte jag.
Du kanske har rätt att det är lätt att lära sig. Mm. Och konceptet är enkelt kanske.
Ja, exakt. Och sen så är det svårt att liksom bemästra det, om man ska säga så. Mm. Men en sak
jag får tänka på det.
Ja, men en sak som jag har tänkt på också, som jag bara måste ta här. Alltså, när vi stoppade i spelet så vart vi chockade över så här. Vi satt med varsin kontroll i handen. Och så bara, ja, men vart fan väljer man två player då? För vi har ju spelat arkadversionen tidigare. Och bara så här, nej, du kan inte spela två player.
Nej.
Och jag blir så här bara, va? Alltså det här, alltså, låt mig förklara en sak här. Det här är ett spel som bygger på att du liksom ska hitta medhjälpare för att underlätta din resa här. Men du kan inte låta den andra spelaren spela medhjälparna. Fatta vad mycket roligare det här hade varit. Om du varje gång du hittade en ny medhjälpare hade möjligheten att låta en spelare 2 spela som den medhjälparen.
Det hade varit väldigt, väldigt roligt. Och vi har ju spelat arkadversionen av det här tillsammans med Tobias Guelmin. Han och jag satt och nötte det här spelet. Vi kom ganska långt ändå och det var väldigt roligt. Men då tycker jag att det blev förvirrande. För att han och jag hade varsin karaktär.
Och varsin medhjälpare.
Och det blev alltså 4 stycken gubbar totalt som sprang omkring och hade diverse sköldar och magiska föremål. Och det blev väldigt problematiskt vid de här plattformshoppen. Man visste inte vem man skulle titta på. Man visste inte om jag hoppade ner i havet eller om jag träffade plattformen. Alltså, förstår du? Det blev väldigt för mycket, verkligen. Men det du sa, att alltså, andra spelen ska ta kontroll över medhjälparen, det var smart. Det hade ju varit mycket lättare.
För, då har
för
man
medhjälparen
liksom
har ju en egen lifebar.
Ja, exakt. Och en egen magimätare och allting.
Ja, det är bara logiskt.
Jag menar, liksom, det hade liksom byggt ett ganska spännande och dynamiskt spel. Eftersom
absolut.
Att då kan liksom säga, ja, men den här bossen som kommer här, där måste vi vara... det är bra om du är ninjan här. Var hittar vi ninjan? Ja, men där borta. Och sen låser man upp den och så får du spela som en ninja eller jag spelar som liksom ninjan där. Att andra spelaren får göra det, helt enkelt. Och det hade liksom gjort att spelet hade känts så himla mycket mer dynamiskt. Om den andra spelaren kunde få en liksom variabel eller en varierande roll i spelet. Det hade liksom blivit mer.
Ja, absolut.
Men jag vet inte. Det är...
Jag hade önskat också att när du låser upp dörren, vi ser att man går där med en husat bra medhjälpare, så tänker du så här, jag kanske får en ännu bättre bakom den där dörren. Så öppnar du dörren, låser upp, använder en nyckel som tydligen bara försvinner. Alltså, vad är det med nycklar i spel som bara...
De löses upp.
De bara försvinner ut i tomma intet liksom när du använder den. Ja. Men då byts ju automatiskt din medhjälpare ut. Och då kanske du står där med en jättedålig karaktär. Men jag förstår ju att svårigheten i spelet ligger någonstans i det här.
Att memorera.
Du liksom får memorera. Ja. Men det hade ju varit trevligt om man liksom, om den där gubben gick ut och så får du välja.
Ja, alltså precis. Så här att, vill du byta nu?
Ja, kanske inte att det kommer upp en dialogruta, men kanske att det är, går du in i honom så kommer han bli din. Jag han bara står och bara, tack för att du har räddat mig. Jag bara,
fuck, nu fick jag den där jävla pissgubben.
Nej, jag vill nog inte ha det. Han bara, nej.
Nej, men det är det jag menar också. Det, man hade kunnat få välja liksom, istället för att bara, fan, nu fick jag den där jäkeln.
Ja, men eller hur? Ja,
man väljer fel dörr bara. Liksom.
Det är en rolig grej som jag tycker med det här spelet, det är att mellan varje nivå, då får man se en liten kort sekvens om hur dina gubbar avancerar då till nästa nivå.
Ja,
de
går
upp
trappa.
För trappan, ja, precis. Och då är det roliga små texter som är, ja, men de varierar stort. Det är monologer troligtvis mellan varje nivå. Alltså, det är du, din gubbe, som säger de här. Och då har vi allt ifrån I'm still shaking but the dragon is dead.
Då tänker jag på, då tänker jag på en gammal dänga med Hammerfall som heter When the Dragon Lies Bleeding.
Ja, men det är ju så. Ja. Och han säger även No one has survived beyond this point.
Det är så jävla dramatiskt.
Ja, men det är väldigt det. Men jag tycker det är väldigt roligt för det sätter ett ansikte på karaktären. Mm. Helt plötsligt blir han faktiskt en karaktär när han säger liksom att det där var verkligen skitjobbigt. Mm. Den där draken var jättesvår att ta. Mm. Det blir lite roligare än att han bara är en liksom opersonlig muskelknutte som bara går framåt liksom. Mm. Nu säger han faktiskt till dig som spelare att shit, du, det där gjorde du bra mannen.
Typ. Ja, precis,
nu går vi vidare.
Ja, men det är så märkligt. Alltså jag måste ju säga liksom, jag tycker ju faktiskt att arkadversionen av det här spelet är väldigt, väldigt mycket bättre.
Ja.
För att, alltså, det är
ett helt annat spel.
Ja, det är ett annat spel. För just när du kan spela som två spelare så blir det liksom, det blir roligare istället för att man bara ska sitta ensam och försöka besegra de här bossarna.
Men jag kommer inte, alltså, nu kommer inte jag ihåg exakt, men jag vill minnas att det var ändå ett helt annat spel. Alltså banor, alltså allt.
Det var inte, ja, det är ganska stor skillnad så, men alltså, det här är ju ett exempel på att de har försökt att porta liksom en arkadversion till ett SNES, och det kan ibland gå jättebra och ibland kan det gå jättebra. I det här fallet har det gått okej. Okay. Det är liksom Magic Sword är absolut inget dåligt spel, men det har haft potential till att kunna vara så jävla mycket bättre än vad det är.
Ja, absolut. Det här är verkligen ett spel som man skulle vilja spela. Men det, alltså, två stycken.
Ja, exakt. Men det är det som jag tycker ändå, det intrycken som lämnar, som jag har i huvudet när jag lämnar det här spelet nu, det är att det känns som att Capcom ville typ göra ett Castlevania fast med lite mer fantasy in mind eller med sig, och jag tycker att de lyckas på vissa punkter, typ musiken och fiendegalleriet. Varför har alla fiender på sig skor för?
Det har jag undrat också. Och typ strumpor.
Alla fiender har typ skor på sig. Jag fattar, det är stövlar.
Skeletten har lila strumpor på sig.
Ja, jättemärkligt.
Det är väldigt märkligt.
Men i alla fall, det känns som att de försökte göra någonting. Men det som jag tar med mig, det är musiken och sådär. Annars så är det inte så mycket mer som jag tar med mig från den här upplevelsen. Jag tycker att det är ett bra spel, men det är så här, det bleknar i jämförelse med många andra spel som liknar detta.
Ja, precis. Det kan jag hålla med om. Jag tycker absolut att ni ska ladda ner PSNs arkadversionen av det här spelet.
Ja, absolut.
Det är
absolut
skitkul. Och, alltså det är så här partyspel man kan spela igenom.
Ja, partyspel är det ju inte.
Jo, våra party.
Ja, våra party.
Ja,
brukar vi
våra
spela
spelparty. Liksom.
Det är liksom inte Bishy Bashy special. Utan
nej, men det är kul att spela.
Ja.
Det är roligt att spela.
Det är helt okej. Mm.
Jag tycker det här är ett bra spel. Jag tycker att det är ett bra hack and slash. Plattform är det ju inte. Det är inte spelets starka sida. Men musiken är bra. Det är lätt att lära, det är smidigt, det är roligt. Vi har ju en graderingsskala.
Mm.
Undvika, låna eller köpa. Jag vill ju inte säga att man inte ska köpa det nu när du har köpt det åt mig.
Mm.
Men jag skulle vilja säga att det starkaste är låna i sånt fall.
Ja, jag skulle säga låna det också.
För att det är det är ett roligt spel.
Ja, det tycker jag också, absolut.
Och det är bra musik.
Ja, absolut. Ska vi se vad våra lyssnare har sagt om det här spelet? Vi har ju faktiskt fått 3 kommentarer på Instagram om det här spelet. A Damn Fine Cup of Coffee har skrivit till oss. Det är en fin Twin Peaks-referens.
Ja,
för övrigt.
Absolut.
Lätt en av de roligaste SNES-spelen. Random He-Man Guy i Platform Second Slash. Take the Throne. Ja, det är lite så här som jag sa.
Ja, det är
He-Man och
det
och
stämmer väldigt bra.
Ja. Krille Kross har skrivit trevligt, spelade detta en del som barn och klarade det om och om igen. Visst är det ett rätt svårt spel? Frågan.
Han är på din sida också.
Ja, jag tycker det är svårt. Alltså, det är lätt att förstå det, men det är svårt att bemästra det.
Ja, så kanske det.
Mm. Sen har Cecilia Puppe skrivit skeletten har typ röda stövlar. Haha. Ja, vi la upp en
röda
bild där.
Kanske det var, ja.
Ja, de röda stövlar. Ja, de har det. Det var inne med såna här tuffa dojer på den tiden. Så här. Det är så här regel när de kommer till slottet här att ni måste ha skor på
dress
er.
Dresscode.
Ni måste ha skor på er, för annars så får ni inte vara med här. Mm. För, ja, det är märkligt. Jaha du, hörru du. Vi har spelat klart Magic Sword.
Ja.
Ja. Vad säger som att vi börjar runda av? Och vi kan ju teasa lite om nästa avsnitt. Så vi ska försöka introducera någonting nytt. För Par i pixlar då. Vi säger någonting med att vi kommer göra någonting med NES. Det kommer att vara någon form av topplista. Jag tror vi ska hålla det så. Jag tror att man får hålla utkik på Instagram och på Facebook tills vi har liksom bestämt när vi ska presentera det här.
Ja, precis. Ni får hålla utkik, för som vanligt så kommer vi behöva era tips och råd och anekdoter och roliga minnen och allt vad det är ni bjuder på.
Men vi säger topplista, vi säger NES, sen detaljerna kommer. Eller hur? Vi tycker ju såklart att ni ska gå in på videospelsklubben.se och köpa hem en skitsnygg Paripixlar-tröja.
Eller kopp.
Eller kopp. Det finns lite olika grejer där.
Ja, och även lyssna på våra kollegor.
Ja.
Både, det finns diverse videos, det finns andra podcasts med härliga röster som diskuterar spel och annat i nördvärlden.
Välkommen till videospelsklubben.se, säger jag.
Ja, syndikatet.
Syndikatet, ja. Sen finns vi på Acast, vi finns på iTunes, vi finns överallt, vi finns på Instagram, Facebook. Det är bara att googla så hittar ni oss.
Ja.
Det var det, hörde du, Filippa.
Det känns som jag har glömt någonting.
Det känns som att vi har glömt in varenda gång. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här gången. Vi hoppas att vi inte har låtit för trötta.
Ja.
Puss och kram på er, så hörs vi nästa gång.
Det gör vi. Puss och kram.
Hej.
Läsa det. Men det är framförallt då Yoshiki och Okamatsu. Och det är framförallt
då... spara alla de där.
Nej, det ska du inte alls göra. Tur att du inte har någon video så man ser vilken min jag gjorde.
Förlåt.
Och det är framförallt Yoshiki.